إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Vi fortsätter att tala om profeten Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Och vi kommer idag, inshallah, också att tala om profeten Lut alaihi salatu wassalam. Naam. Vi berättade om i förra veckan hur Ibrahim alaihi salam byggde, eller förra lektionen, om hur Ibrahim alaihi salam byggde Kaaba tillsammans med sin son Ismail. Vi ska då, inshallah ta'ala, också berätta om hur han fick Ishaq och en stor prövning som Ibrahim utsattes för. Allah ta'ala berättar i Koranen att Ibrahim alaihi salam, när han lämnat sitt folk, bad Allah om att få en rättfärdig son. Och Allah ta'ala skänkte honom Ismail. Och det här var, de säger vi, han var ungefär 86 år gammal när han fick Ismail. Och en händelse och en stor prövning i Ibrahims liv, det var att Ibrahim a.s. såg i drömmen att han skulle offra sin son. Och profeternas drömmar är sanna, så som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa i en autentisk hadith att profeternas drömmar är uppenbarelse. De får inga mardrömmar, de får inga fantasidrömmar, utan det de ser i drömmen är uppenbarelse, beordringar från Allah subhanahu wa ta'ala. Så när Ibrahim alaihi salam sett i drömmen att han offrade sin son, så förstod han att det här var någonting som han var tvungen att utföra. Allah ta'ala säger i surat Safat: och när sonen hade blivit gammal nog att arbeta tillsammans med fadern och delta i hans strävanden, så sa Ibrahim alaihi salam: min käre son, jag har sett i drömmen att jag offrar dig. Vad anser du om detta? Och då så svarade Ismail: fader, gör som du blivit befalld. Om Allah vill så ska du se mig, så ska du se att jag är tålmodig. Så Ibrahim förberedde här sin son så att han inte skulle ta honom med våld och offra honom, utan han sa till sin son: jag har sett i drömmen att jag offrar dig. Och vad sa Ismail alaihi salam? Han sa: min fader, gör vad du har blivit beordrad med. För hans son var en from muslim. Han sa det här i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala och i lydnad till sin far. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: falamma aslama wa tallahu lil jabin. Att när de båda underkastat sig Allahs vilja, och Abraham hade sonen med tinningen mot marken, och de säger här att han, när han skulle slakta sin son med kniven i handen, så la han sin son på det här sättet med tinningen, med ansiktet bort, så att han inte skulle behöva se sin son i ansiktet när han offrade honom. Men precis då han skulle offra sin son, så hör Ibrahim en röst: وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Vi ropade till honom: Abraham, hejda din hand. Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen, och på så vis belönar vi dem som gör det goda och det rätta. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. Detta var klart och tydligt en prövning. Och fadaynahu bidhbhin azim. Och som lösen för sonen fick han ett präktigt offerdjur. Här prövar Allah subhanahu wa ta'ala profeten Ibrahim. Ibrahim är den näst bästa människan som har levt efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och en av de två människor som fått namnet Khalil, att han är Allahs nära vän. En människa som sätter Allahs kärlek framför allt. Ibrahim alaihi salam, när han fick den här sonen Ismail, så kände han stark kärlek till honom. Otroligt stark kärlek. Och Allah ta'ala ville pröva honom och se Eller han skulle få visa att hans kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala var starkare än hans kärlek till hans son. Så han skulle utsättas för det här provet. Att offra sin egen son. Vilket han var beredd att göra. Och när han bevisat att han var beredd att offra sin son, då fanns det inget behov av att han skulle göra det. Eller hur? För det viktiga var testet. Och då hörde han rösten att Ibrahim, sluta upp. Du har klarat det här provet. Det här är en stor prövning. Och istället så fick han det här offret, det här lammet som han offrade istället för sin son. Och det sägs ju att det var det här lammet som Adams son offrade när han sen blev mördad av sin bror. Det här lammet som Allah subhanahu wa ta'ala tog emot som offergåva. Och det har sedan dess varit i paradiset. Att Ibrahim alayhi salam fick offra det här lammet istället för sin son. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och vi lät hans minne bevaras av senare släkten. Salamun ala Ibrahim. Frid över Ibrahim. Kadhalika najzil muhsinin. Och så belönar vi dem som gör det goda och det rätta. Han var sannoliken från våra troende tjänare. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa basharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin. Och vi gav honom det glada budskapet om att Isak skulle födas åt honom och bli en profet av de rättfärdiga. Och vi välsignade honom och Isak. Bland deras efterkommande finns såväl de som gör det goda och det rätta och de som begår uppenbar orätt till skada för sig själv. Efter den här prövningen, att Allah subhanahu wa ta'ala prövat Ibrahim med att han skulle offra Ismail, då kom glädjebudskapet att han skulle få en son. Och det var Ishaq, och efter Ishaq, Jakob. Ishaqs son blev Jakob. Så det här är ett bevis på att den som skulle offras var Ismail. För enligt Bibeln så var det Ishaq som skulle offras. Och vi tror att det här är någonting som har förvrängts, där man har ändrat på Bibeln. Någonting som inte stämmer i den här berättelsen. För i Gamla testamentet, Ben Israel och judarna kanske inte vill att den här stora äran ska vara till, vad heter det, till Ismail, utan de vill att den ska vara till Ishaq, som är då förfadern till Ben Israel. Men den här versen är ett bevis på att det inte var så, utan det var Ismail som skulle offras. Ibrahim och hans fru Sara fick också det här glädjebudskapet av att de skulle få en son av änglarna. Allah Ta'ala skickade tre änglar för att förstöra Lots folk, profeten Lots folk. Och det var Jibril, Mikael och Israfil. Dessa tre änglar kom i skepnaden av vackra unga pojkar. Eller unga ungdomar, unga män. Men på vägen till Lot så gick de förbi Ibrahims hem, alaihissalatu wassalam. Och när de kom till Ibrahim så berättade de för honom det här glädjebudskapet och hälsade honom med salam. Och han besvarade salam. Och Ibrahim skyndade sig för att bära fram en stekt kalv. Innan han gick direkt och offrade en kalv när han fick de här gästerna. Men när han såg att deras händer inte sträckte sig ut mot födan, så blev han rädd. Men de sa, var inte rädda, vi är sända till Lots folk. Innan, vad hände här? Gästerna kommer. Änglarna i skepnader av människor. För änglarna kan förvandla sig. Och Ibrahim a.s. var väldigt generös. Han bjöd hem gäster och han matade alltid sina gäster. Och han gick direkt och slaktade en tjock kalv och tillagade den. Men gästerna åt ingenting. Deras händer närmade sig inte ens maten. Och det här är väldigt ovanligt förr i tiden. Folk som kommer från en resa som inte ens vill smaka på maten. Det här gjorde Ibrahim rädd. Men då så sa de till honom, var inte rädd. Vi är sändebud från Allah. Vi har kommit för att förstöra Lots folk, för att straffa dem. Och när När Ibrahims fru hörde detta, som stod vid matbordet, så låg hon, som Allah Ta'ala nämner i Koranen. Och då så sa änglarna att ni har glädjebudskapet av att ni kommer att få Ishaq och efter honom Jakob. Och när Sara, Ibrahims fru, hörde detta, så slog hon sig i pannan med ett jämmerrop. Hon ropade ut och hon sa: ska en gammal och orklös och ofruktsam kvinna som jag få ett barn? Ajuz, Aqim, jag är gammal. Hon var runt 80 år någonting. Ska en gammal kvinna som jag få ett barn? Och hon sa också i en annan vers som Allah säger i Koranen: ska jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är, alltså ofruktbar, och min man har uppnått hög ålder? Det här är någonting märkligt. Det här var efter att han fått Ismail. Ismail fick han, hur gammal var han? 86 år. Och jag minns inte, det var 16 år något sånt där. Efteråt, eller 13 år, som han fick Ishaq. Han är nästan 100 år gammal. Och hans fru också gammal. Och då så sa änglarna: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Och budbärarna sa: förvånas du över Allahs beslut? Nåd och välsignelser ska vara med er alla i detta hus. Honom tillhör allt lov och pris. Och Ibrahim blev också förvånad: ska jag också få en son? قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. Ibrahim, han sa: ge ni mig det här budskapet trots den höga ålder som jag har uppnått. Vad är det ni säger för någonting? Och då så sa änglarna att vårt budskap till dig är sanning. Så var inte från dem som misströstar. Ja. Så Ibrahim fick då Ishaq. Och Allah Ta'ala beskriver också Ishaq: inna nubashiruka bi ghulamin alim. Att vi ger dig det glada budskapet att du ska få en son som ska bli en vis man. Som ska bli en vis man. Och Allah Ta'ala säger om profeten Ismail: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Vi gav honom det glada budskapet om en fördragsam son, en tålmodig och överseende son. Det har berättats från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade söka skydd för sina barn, eller sina barnbarn, Al-Hassan och Al-Hussein, Fatima och Alis barn. Han brukade söka skydd för dem. Och han sa att eran förfader brukade söka skydd med dessa ord. Och han sa: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Jag ber Allah att han ska skydda er med sina fullbordade ord. من كل شيطان وهامة. Från varje satan och alla giftiga djur. Och alla skadliga ögon. Alla onda ögon. Så han brukade be Allah subhanahu wa ta'ala att skydda hans barnbarn med de här orden. Och det är en åkallelse som är rekommenderad att vi också säger för våra barn. I deras närhet, i deras frånvaro. Om barnet är ett säger man den här duan i singular. Om de är två i dualis. Om de är tre i plural och så vidare. Att man ber Allah att skydda barnen från de här sakerna. Man ber Allah att han ska skydda barnen med Allahs fullbordade ord. Att han ska skydda dem från Satan, från giftdjur och från onda ögat. För det finns tyvärr folk som har ondska i sig. Som ögar andra människor. Som avundas. Och en människa kan bli sjuk av onda ögat. Och vissa kan till och med nästan dö av onda ögat. Det är väldigt, väldigt farligt. Så en muslim, när han ser någonting vackert, han säger: Tabarakallah, må Allah välsigna. Så att han inte ger onda ögat till den här människan. Och man ska aldrig kolla på någon med avund. Utan man ska vara nöjd med det goda man har fått. Ja. En annan fin händelse som Allah Ta'ala nämner i surat Al-Baqarah, vers 260, är om hur Ibrahim alaihissalam ber Allah om att få se hur Allah ger liv. Han ber om att få se hur Allah ger liv till de döda. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Allah Ta'ala säger, och nämn Muhammed, då Abraham sa, Herre, visa mig hur du ger liv åt de döda. Och då så sa det Allah, har du inte redan tro? Han sa, jo, men för att mitt hjärta ska få större ro. Och då så sa Allah till honom, ta då 4 slag av fåglar och gör dem vana vid dig och stycka dem sedan och placera ett stycke av dem på varje berg kring dig. Och ropa sedan på dem och de ska komma till dig med hast och var förvissad om att Allah är allsmäktig och vis. Ibrahim alaihis salam visste att Allah subhanahu wa ta'ala är den som ger liv till de döda. Men han ville se med sina egna ögon. För att veta är inte samma sak som att se. Han hade full övertygelse. Men när man ser, då får man ännu mer övertygelse. Eller hur? Det var det här han ville. Så Allah Ta'ala beordrade Ibrahim att ta 4 olika sorters fåglar. 4 olika sorters fåglar. Taib. Och hacka sönder dem. Okej? Okay? Blanda ihop köttslamsorna. Behålla huvudena. 4 olika huvuden. Och sen gå och lägga lite kött och blod och vingar och sånt på olika berg runt omkring honom. Och sedan ropa på fåglarna. Och kalla dem. Eller ropa på dem. Och vad hände? De lärda säger, när han kallade på dem så såg han hur vingarna flög från berg till berg och köttbitarna och de här slamsorna flög till respektive fågel tills att de blev nästan fulla. Alltså huvudet fattades. Och då alla 4 ställde sig och sprang mot Ibrahim a.s. för att få tillbaka sitt huvud. Ja. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Ja. Och vet att Allah subhanahu wa ta'ala är aziz. Allsmäktig. Allah Ta'ala kan göra exakt vad han vill. Hakim, han är vis i det han gör, i det han bestämmer. Vad som också nämns gällande Ibrahim a.s. är versen i surat al-Baqara där Allah Ta'ala säger وَإِذِ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Och minns då Abraham sattes på prov av sin herre med några ord. Och han uppfyllde dem. Ni minns Mohammed då Allah Ta'ala prövade Ibrahim med några beordringar som han uppfyllde. Vilka var dessa beordringar som han accepterade eller han hörsammade och lydde och rättade sig efter? Ibn Abbas radiyallahu anhuma han sa att Allah subhanahu wa ta'ala prövade Ibrahim med 5 beordringar eller med 10. 5 på huvudet och 5 på kroppen. 5 på huvudet och 5 på kroppen. Prövningarna på huvudet var att han skulle klippa sin mustasch, skölja munnen, borsta tänderna, alltså med siwak, skölja näsan och kamma håret. Och de 5 på kroppen var att klippa naglarna, raka sitt könshår, omskära sig och noppa håret under armarna. Och att tvätta sig med vatten efter att ha uträttat sina behov. 10 saker. Och alla de här 10 går tillbaka till renlighet och skönhet. Renlighet och skönhet. Och det är de som kallas för khisalul fitra. De sakerna som människan ska göra, det är naturligt att göra. Det är från människans natur att klippa naglarna, eller hur? Det är inte naturligt att låta naglarna växa i flera månader. Eller hur? Det blir smutsigt, det är opraktiskt och så vidare. Det är inte naturligt att låta mustaschen växa ner över läpparna så att den ramlar in i munnen. Eller hur? Det är inte naturligt. Det är inte fräscht att ha massa hår under armarna runt könsorganet. Utan, eller ha smutsiga tänder. Det här är från renlighet och skönhet. Och det här är khisalul fitra. Och det lades till i vissa hadithier också. Från sakerna som är fitra är också att låta skägget växa. Att låta skägget växa. Vi finner här också omskärelse. Allah Ta'ala beordrade Ibrahim att omskära sig då han var ungefär 80 år gammal. Och han omskar sig själv med ett metallföremål. Han omskar sig själv vid 80 års ålder med ett metallföremål. Ja. Allah musta'an. Så de här sakerna är viktiga att en muslim tänker på. Och Allah Ta'ala har beordrat oss Allah har uppenbarat för profeten Muhammed al-Islam att vi ska följa Abrahams väg. Vi ska följa Abrahams väg i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, i hans hängivenhet och även i såna här saker. Därför är det också sunna att en muslim, eller obligatoriskt, att man trimmar sin mustasch. Och vissa hadith nämner att man får inte låta mustaschen vara mer än 40 dagar. Man får inte låta naglarna vara mer än 40 dagar, håret under armarna och också könshåret. Minst var 40:e dag måste man avlägsna dessa. Okay? Och samma sak, miswak, att borsta tänderna, är någonting mashallah som folk gör idag, men har folk inte gjort i alla tider. Och profeten Muhammed al-Islam uppmanade starkt människorna att borsta tänderna. Han sa så pass, Jibril kom till mig så ofta med beordringen att borsta tänderna att jag trodde att Allah skulle skicka ner Koran. Och i vissa hadither, jag var rädd att tappa tänderna nästan. Så mycket som jag borstade mina tänder, alltså blev beordrad att borsta tänderna. Mashallah. Och därför beskrevs också profeten al-Islam som att han hade friska och vackra tänder, starka tänder. Och också att skölja näsan, skölja munnen, är någonting som muslimerna gör, få ut allt smuts härifrån. Och att kamma håret är också en fin egenskap, att se bra ut. Ja. Allah Ta'ala säger också wa Ibrahim alladhi waffa. Eller har ni hört om Abraham som troget fullgjorde vad Allah hade befallt honom? Ibrahim alaihissalam fullgjorde, han lydde Allah Ta'ala i alla sina, eller alla beordringar som han fick. Och här säger de lärda, i både små och stora saker. Han försummade ingen uppgift. Han förringade ingen uppgift. Han sa inte, det här är någonting litet. Det här är inte viktigt. Det enda som är viktigt är att be, att dyrka Allah och sånt. Allting var viktigt. Han gjorde allting som Allah beordrade honom med. Och i det här finns en viktig indikation till dagens muslimer. Att allting i islam är viktigt. Allting som Allah har sänt ner i Koranen är viktigt. Allt som finns i sunna är viktigt. Det finns ingenting i islam som är oviktigt. Förstår ni? Det finns inga saker som ska puttas bort. Läggas åt sidan. Utan allting i islam är viktigt. Allah Ta'ala säger, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fi silmi kafa. Ni som tror, träd in i islam helt och hållet. Ni tar islam för alla dess aspekter. Vi tar inte bara en del av islam och lämnar en annan. Utan vi tar islam i sin helhet. Det här är viktigt. Självklart, en människa kan ha brister. Vi kanske inte kan göra allting. Men vi förnekar ingenting och vi ser inte ner på någonting. Men vi försöker att praktisera hela islam så gott vi kan. Förstår ni? Och vi ser inte ner på saker och ting. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen avslutningsvis så sägs det att Ibrahim a.s. dog vid 200 års ålder. Och han begravdes i Hebron utanför Jerusalem tillsammans med Sara, bredvid sin fru Sara, i Hebron utanför Jerusalem. En stor händelse som skedde under Ibrahims liv, det var berättelsen om profeten Lot sallallahu alaihi wasallam. Och den tänkte vi nu inshallah att alla berätta. Den här berättelsen finns på många ställen i Koranen. Ni finner den i surat Al-Araf, surat Hud, surat Al-Hijr, surat Safat och så vidare. På flera ställen i Koranen. Dhariyat och Al-Qamar finner ni berättelsen om Lot sallallahu alaihi wasallam. Och Lot, han var släkting till Ibrahim alaihissalam. Han var Ibrahims brorson. Ibrahim hade en bror som hette Haran, eller Haran, som var son till Azar, alltså Ibrahims pappa. Så Lot alaihissalam var Ibrahims brorson. Och efter det att Ibrahim och Lot och hans fru återvände från Egypten, så bosatte sig Lot vid kusten till Döda havet, i den staden som var känd som Sodom. Och människorna i Sodom var väldigt onda. De var väldigt onda. Först och främst, de förnekade Allah subhanahu wa ta'ala. De dyrkade andra än Allah. De kom senare att förneka profeten Lot alaihissalatu wassalam. Inte en enda människa av dem ville bli muslim. De brukade råna folk vid vägen. Och inte bara det. De brukade våldta folk. Som rånar dem och våldtar dem. Alltså männen våldtog männen. Och de var de första människorna på jorden som var homosexuella. Som började med sodomi. Att män har sex med varandra. Det var dessa människor som började med detta. Och Allah Ta'ala skickade profeten Lot till dem. Och kallade dem till islam. För att kalla dem till islam. Men de vägrade tro. Och ni kommer höra hur det gick för dem. Och Allah Ta'ala gjorde dem till ett avskräckande exempel för resten av människor. Allah Ta'ala säger i Koranen vad som kan översättas till att Lots folk beskyllde budbärarna för lögn. De sa till Lot att du ljuger. Du är inte en profet. Och Lot alaihissalatu wassalam, han sa: "Ala tattaqun? Ska ni inte frukta Allah? Inni lakum rasulun amin. Jag är ett sändebud utsänd till er som ni kan lita på. Så frukta därför Allah och lyd mig. Jag begär ingen lön av er. För min lön får jag endast från världarnas herre." Och så sa han: "Måste ni ensamma i hela skapelsen? Eller är det endast ni i hela skapelsen som söker er till det manliga könet? Och ni lämnar och förbigår det som Allah har skapat åt er. Det vill säga dessa kvinnor. Och ni går verkligen över alla gränser." Och folket sa: "Lot, vi svär, vi lovar att du kommer att jagas bort från denna stad om du inte slutar med dina förmaningar." Och då så sa Lot att: "Jag känner den starkaste avsky för det som ni gör." Allah Ta'ala nämner också i surat Al-Araf att Lot, han sa till sitt folk: "Måste ni begå en sån skamlös handling som ingen bland skapelsen någonsin begått före er? Ni går alltså till män med era sexuella lust istället för kvinnor. Ja, ni är ett folk som har gått för långt." Och hans folks svar löd inte annat än att de sa: "Driv bort dessa människor från våran stad. De är ett folk som vill hålla sig rena." Yani, vad var det de klandrade? Vad var deras kritik mot Lot? Han är en människa som vill vara ren. Och det här är en egenskap som man borde prisas för, eller hur? Men de klandrade honom för denna egenskap. Och de vägrade acceptera hans kall. De framhärde i synd. Ingen människa i staden förbjöd någon annan från synd. Och Allah Ta'ala nämner också att de öppet, de satt i sina sammankomster och gjorde dessa skamlösa handlingar. De skämdes inte. Framför varandra satt de och gjorde dessa synder. Utan att någon sa till någon att det här är fel. Och de rånade folk, våldtog folk och så vidare. Och vad var deras enda svar till Lot alaihissalatu wassalam? "Fama kana jawab qawmihi illa an qalu i'tina bi'adabillah in kunta min as-sadiqin." De sa: "Be då Allah att straffa oss om du talar sanning." Du säger att Allah ska straffa oss om vi inte blir muslimer, om vi inte slutar. Om du talar sanning, så jalla, låt Allah straffa oss. Vilka onda människor. Och då, när Lot alaihissalatu wassalam förstår att de här människorna inte vill lyssna, så ber han till Allah subhanahu wa ta'ala att Allah ska krossa dem. "Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in." Och han bad till Allah: "Herre, rädda mig och de mina från dessa människor och från det som de gör." Så Lot alaihissalam bad Allah att han skulle räddas från dessa människor. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala de här änglarna som vi berättade om. För att straffa folket. Men de gick först förbi profeten Ibrahim alaihissalatu wassalam. För att berätta för Ibrahim vart de var på väg. Och när änglarna sa till Ibrahim. Eller Ibrahim alaihissalam frågade änglarna: "Fama khatbukum ayyuhal mursalun? Vad är ert skäl? Vad är skälet till ert besök, era ärade sändebud? Och de sa, vi har sänds för att straffa ett kriminellt folk. Men Abraham, han försökte medla, att gå i god, att kanske vissa av dem kommer att bli muslimer och kanske vissa av dem kommer att tro och så vidare. Att acceptera islam. Han ville tala i förmån för folket. Men då så sa budbärarna, Ibrahim, a'rid an hada. Avstå från detta. Alltså, prata inte om det här. Din herres dom har fallit. Och det straff som ska drabba dem kan ingen avvärja. Jag är inte redan bestämt. De här människorna ska straffas. Ingen av dem kommer att bli muslim. Men sändebuden sa samtidigt att, eller Ibrahim, han sa att i denna stad så finns Lot. Han är från de troende. Och då så sa änglarna att vi ska rädda honom och hans familj. Förutom hans fru. Hon kommer att gå under med folket. Naam. Så vad hände änglarna? Vi sa, som kom i mänsklig skepnad. Jibril, Israfil och Mikael. De kom som unga män. Vackra. Som en prövning för folket. Och vissa lärde sig att när de kom utanför staden, Sodom, så fanns det en flod där. Och Lots dotter var där. Han hade två döttrar. Och när hon träffade dem så berättade de att vi ska till staden. Och hon visste inte att de var änglar. Så hon förstod direkt att de här människorna kommer att fara illa. Och då så hämtade hon sin far. Hon sa, vänta här. Och hon hämtade Lot alaihissalatu wassalam. Och Lot sa till människorna att ni måste komma hem till mig. Trots det att folket hade förbjudit Lot. De sa, du får inte ta emot någon gäst. Typ gästerna, de är bara våra. Alla män som kommer till stan ska vi ha. Du får inte ta någon i ditt hem. Ja. Men Lot alaihissalam tog hem dem till sig själv för att gömma dem. För han visste att de här människorna skulle försöka våldföra sig på dem. A'udhubillah. Men tyvärr, när Lot kom hem, vad hände? Hans fru. Hon var inte en bra människa. Hon sprang till folket i stan och berättade, vackra gäster har kommit till vårat hem. Och folket sprang och skyndade sig och samlades runt Lots hus. När gästerna kom hem till Lot så säger Allah subhanahu wa ta'ala att Lot blev bekymrad då han såg att han inte kunde skydda dem. Och han utbrast, han sa till sig själv, det här är en svår dag. För han visste vad folket skulle göra. Alltså, han kände sig hopplös. Hela staden och jag själv kan inte försvara de här människorna. Och folk skyndade sig till hans hus från alla håll. وَجَاءَ أَحْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah ta'ala säger, folket kom, يَسْتَبْشِرُونَ. De var glada över de här unga pojkarna som kommit till staden. Från att tidigare, de kom från synd. För att begå synd, säger Allah subhanahu wa ta'ala. De var redan sysselsatta i haram. Men skyndade sig mot de här gästerna. Och när de samlades utanför huset, de säger att Lot alaihissalam, han låste dörren. Och talade till folket inifrån huset. Och han sa till folket, det här är mina döttrar, de är renare för er. Frukta Allah och dra inte skam över mig genom att förgripa er på mina gäster. Finns det inte en enda rättsinnig person bland er? Yani, de var alla synda, alla förnekare och alla dumma människor. Och när Lot, han sa till folket, här är mina döttrar, de är renare för er. De lärde sig, han menar inte, ta mina döttrar. För de här onda människorna skulle aldrig få hans döttrar. Eller hur, som var troende muslimer. Utan vad som här menas är att era egna kvinnor, för de räknas också som mina döttrar. För en profet har statusen som en far bland sitt folk. En profet har statusen som en far bland sitt folk. Som profeten Muhammed alaihissalam, han sa att jag, eller min position bland er, är som en fader, jag lär er. En autentisk hadith i Abi Dawud. Min position bland er är som en fader som lär er. Så han menade, de här är mina döttrar, det vill säga, det här är kvinnorna i staden. Gå till dem istället. Men folket ville inte lyssna. Utan vad sa de för någonting? I ondska, de sa, du vet att dina döttrar inte är någonting för oss. Och du inser nog vad vi vill ha för någonting istället. Du vet att vi vill ha dina gäster. Han sa till folket: det här är mina gäster, dra inte vanära över mig. Frukta Allah och gör inte detta till en skammens dag. Är ni frukta Allah, var rädda. Om ni inte gör det, åtminstone vanära inte mina gäster. Men folket ville inte lyssna. Och Lot, han sa, och det här finns i surat Hud: om jag ändå hade varit stark nog att övermanna er, eller hade ett mäktigt stöd att lita på, då skulle jag alltså ha skyddat er. Och Allah Ta'ala säger sen också: la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Ta'ala svär vid Muhammeds liv. Och han säger: Muhammed, alltså sallallahu alaihi wasallam, de är sannoliken som förblindade och berusade i sin upphetsning. De är sannoliken, de här människorna, som förblindade och berusade i sin upphetsning. Och Ibn Taymiyyah och Ibn Qayyim nämner fin tafsir på just den här meningen. Det finns olika sorters rus, berusning. Och Ibn Taymiyyah säger att berusningen av shahawat, lustar, kan ibland vara starkare än berusningen av alkohol. För berusningen av alkohol går över efter en dag eller en halv dag, eller hur? Men han säger berusningen av den här, av lustar och begär, alltså förbjudna, kan vara bestående. Den kan förblinda människan så att han inte längre ser sanningen. Göra hans hjärta blint, stängt. Göra hans sinnen dumma. Han förlorar sitt förstånd. Allah al-musta'an. Och det här är någonting väldigt, väldigt farligt. Och det här kan man se idag också. Vissa människor är som besatta av synder. Eller hur? Och det här nämner Ibn Taymiyyah. Han talar generellt om shahawat, synder. Han nämner också bland dem som är besatta vid bilder. Ja, vid bilder. Och det här var 700 år sedan. Idag finns folk som har den här, som ruset av till exempel spel om pengar. Pornografi. Vissa, det är som ett rus. De blir som förblindade. De kan inte lämna det. De är som besatta. Vissa måste söka hjälp, eller hur? Gå till kliniker. Spelberoende, beroende av pornografi, beroende av... Vissa går och shoppar, lånar pengar och... Folk är som berusade av dessa saker, av dessa synder. Så det är väldigt, väldigt farligt. Och de lärde, Ibn al-Qayyim säger: när ska de vakna upp? När det är för sent. När de har dött. När de står inför Allah subhanahu wa ta'ala. När de ska kastas i helvetet. Då vaknar de upp från det här ruset. Och då är det för sent. Naam. Så när Lot hade förlorat hoppet, han trodde det var kört. Och folket försökte ta sönder dörren. Så de försökte forcera dörren. Så sa änglarna: ja Lot, vi är sändebud från din herre. Dessa människor kommer inte att kunna skada dig på något sätt. Bege dig iväg med din familj medan det är mörkt. Och låt ingen se tillbaka förutom din fru. Det som ska drabba dem ska även drabba henne. Och gryningen är den tid som är utsatt för dem. Är inte morgonen nära? Så änglarna sa till Lot att vi är sändebud. Var inte rädd. Varken vi eller du kommer att skadas. Strax innan morgonen, i slutet på natten, så ska du lämna staden med din familj. Förutom din fru. Hon kommer att gå under med folket. Och de säger här att Jibril alaihi salam, ängeln, gick ut och gjorde en gest med sin vinge som gjorde hela folket blinda. Alla de här människorna blev blinda. Och vissa lärare säger också att inte bara de blev blinda, alltså det blev typ som helt, vad heter det? De förlorade ögonen. Det blev som bara skinn över ögonen. Och folket kände på väggen för att ta sig hem. Och de var så onda. Vad sa de för någonting? De sa: Lot, du ska få se, vi kommer tillbaka imorgon. Ja? A'udhu billah. Fatamasna a'yunahum. Naam. Allah Ta'ala säger att vi slog dem med blindhet. Så pröva då mitt straff och mina varningar. Och på morgonen tidigt så drabbades de av det slutliga straffet. Änglarna beordrade Lot med två saker. Att lämna staden med sin familj i slutet på natten. Och att inte vända sig om när de hör straffet. De kommer höra ett skrik och ljud. De får inte vända sig om. Okej? Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala sen om när Lot hade lämnat staden och straffet kom. فَلَمَّ جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّلْ مَنْضُود. Och när vår dom föll så la vi städerna i ruiner upp och ner eller allt jämnades med marken. Och det förutbestämda straffet drabbade dem som ett regn av hård lera eller eldstenar i våg på våg. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكْ. Alla märkta med syndarnas namn. Vad händer här? Straffet. När Allah Ta'alas straff kom. Så lät Allah subhanahu wa ta'ala. Han lät det regna stenar på folket. Och det sägs att det är stenar av hård lera. Eller eldstenar säger vissa lärda. Och inte bara stenar. Utan på varje sten stod det namnet av personen som skulle träffas av stenen. Förstår ni? På varje sten stod det namnet av personen som skulle få den på sig. Och Allah Ta'ala säger också här, mandud. De kom i svärmar, alltså det bara regnade ner stenar. Och de nämner också här att stenarna kom till folket från Sodom som var utanför Sodom. Även om de var på resande fot så fick de sina stenar på sig. Och sen, Allah Ta'ala säger att vi gjorde toppen av staden till botten. Vad menas med det här? Vissa lärda säger att Jibril a.s. han kom och lyfte upp staden med sina vingar. Alltså underifrån, från jorden. Lyfte upp hela staden till himlen. Så att änglarna i himlen kunde höra hundarna och tupparna gala. Eller tupparna gala, hundarna skäla. Och sen vände han staden upp och ner. Vände hela staden upp och ner. Andra lärda säger att nej, det betyder att toppen på staden blev botten. Yani, toppen av alla byggnader blev jämnade med marken. Det kan betyda båda. Det är en tolkningsfråga. Men i alla fall, folket blev straffade på det här sättet. Men Lots fru var också från dem som straffades. Allah Ta'ala nämner i Koranen att änglarna sa, gå härifrån med din familj. I skydd av mörkret. Och gå du själv sist. För säkerhets skull. Och låt ingen kolla bakåt. Och fortsätt i den riktning som ska anvisas er. Vissa som Sa'di säger att man förstår att de kanske hade någon slags guide eller ledare. Någon ängel som visade dem vägen ut från staden. Och Allah Ta'ala säger, men vi räddade honom och hans följeslagare. Och det var bara hans två döttrar. Utom hans hustru. Hon var bland dem som stannade kvar. Hon var bland dem som stannade kvar. Och gick under med folk. Och därför nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat Tahrim. Att Allah har utpekat Noas hustru. Och Lots hustru. Som ett varnade exempel för de otrogna. Deras män var två av våra rättfärdiga tjänare. Men de svek dem. Men männen kunde inget göra för att skydda sig. Eller skydda dem mot Allahs straff. Och på domedagen ska de få höra dessa ord. Gå in i elden med de övriga fördömda. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala två profeters fruar, Lot och Noah. Båda vägrade att tro på sin man, att bli muslimer. Och att båda svek sin man, al-khiyana. Och vad som menas med svek i denna ayah är att de vägrade tro på dem. Inte att de bedrog dem sexuellt. Sahaba sa, aldrig någonsin har en profets fru bedragit honom, alltså sexuellt. Med otukt. Utan vad som menas är att de här två kvinnorna vägrade tro på sina män. Och de kommer på dagen att gå in i elden. Och avslutningsvis så säger Allah subhanahu wa ta'ala, fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Se sedan hur slutet blev för syndarna. Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. I detta finns det sannoliken ett tecken för de troende. Lil mutawassimin, för ett folk som reflekterar, ett folk som tänker, begrundar. Wa tarakna fiha aya lil ladina yakhafuna al adhab al alim. Allah säger också, och i dessa ödelagda städer så lämnade vi ett budskap till dem som fruktar det plågsamma straff som är följden för att framhärda i det onda. Så alla de här städerna, inte bara Lotstad, men alla städer borde vara en tankeställare för alla människor som syndar. Att så här kan det gå. Och därför säger Allah Ta'ala också efter berättelsen om surat Lot, eller berättelsen om Lot, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ, att Allahs straff ligger aldrig långt bort från de som begår sådana gärningar. Yani, Allahs straff ligger inte långt bort från de som begår sådana gärningar. De människorna som begår samma gärningar som Lots folk ska vara rädda att samma straff kan drabba dem. Allahs straff är inte långt bort. Samma straff kan drabba dem. Så människan ska tänka efter. De här städerna som har gått under, vad var det som fick dem att gå under? De mäktigaste av riken idag är utplånade. Varför? För att de inte ville underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här ska vara en tankeställare för människor. Att de straffas i det här livet och i nästa liv. Och Allah ta'ala räddar de troende i det här livet. Och förbarmade sig över Lot alayhi salam och hans familj. Och straffade resten av folk. Så människan ska vara rädd för att beblanda sig med onda människor och vara tyst om deras synder och inte ändra på det onda som man ser om man kan. Så vi har goda exempel i dessa sändebud och hur deras folk blev drabbade. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.